Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Mitt namn är Ricardo Burrows och du lyssnar på Styrkrim. Du kommer alldeles strax få höra en intervju med advokaten Ingmar Pooley. Men på grund av teknisk strul så kommer både jag och Tobbe höras lite sämre i dagens avsnitt. Men jag kör en liten kort introduktion. Hans klient fångades på film av polisens hemliga kamera då han tillsammans med en annan plockade upp en automatkarbin ur en vapengömma här i Södertälje. Ingmar Pooley var en av advokaterna som tog fallet hela vägen till högsta domstolen där han till slut fick sin klient frikänd. Det eftersom vapnet i fråga hade bytts ut mot en attrapp av polisen. En dom som kom att göra chockvågor genom åklagar Sverige. Ingmar Pooley, välkommen till podden.
Tack.
Vi kan börja med att du kan berätta lite kort om dig själv.
Ja, Ingmar Pooley heter jag. Jag kan börja med att säga att jag är född och vuxen i Södertälje. Jag har arbetat på advokatbyrå sedan 2012. Jag har varit advokat sedan 2014. Och för närvarande så är det framförallt försvararuppdrag. Eller jag skulle vilja säga framförallt så är det brottmål som jag sysslar med.
Vi ska ju såklart ge oss i kast med den här HD-domen. Men jag tänkte börja på ett annat håll. Som många andra avsnitt så har vi pratat om gränslösheten i våldet som präglat den senaste tidens gängkriminalitet. Både här i Södertälje och i Stockholm. Och din 18-åriga klient sköts brutalt till döds när han var på väg hem från skolan i Eskilstuna. Det är alltså ytterligare ett fall av det brutala skjutvapenvåldet. Och vi tänkte börja där någonstans. Hur reagerade du när du fick veta det här?
Det här var väl på dagen innan skärtorsdagen, eller var det på
skärtorsdagen? Det var på skärtorsdagen. Ja. Jo, men det stämmer. Det var svårt att ta in. Jag blev väldigt chockad. Det här är en person som hade sett frihetsberövad under ett par månader innan vi gick igenom den här rättsprocessen i tingsrätten. Det var Eskilstuna tingsrätt och därefter så försattes han på fri fot. Och under den tiden som man satt frihetsberövad så kom vi varandra rätt nära. Så att man lär ju känna varandra och därför blir det liksom mer påtagligt. Så att jag blev chockad, det var svårt att ta in.
Enligt socialtjänsten så har ju den här personen, en klient som nyss var 18 år fyllda i princip, varit i riskzonen för unga som riskerar att dras in i brottslighet och i nätverksrelaterad brottslighet. Men han var också på väg ur det här sedan några månader tillbaka, har vi förstått. Och ändå sker en sån här sak. Och det säger ju lite grann om den brutalitet och som liksom råder i den här miljön. Och svårigheten får man intrycket av att ta sig ut om man nu vill. Hur reflekterar du kring det?
Jo, men det kan nog vara så. Och jag tror att ju längre man har kanske ingått i ett sammanhang så är det lite svårare att ta sig ut. Men nu vet vi inte så mycket om det här fallet. Vi vet ju att socialtjänsten rapporterat om att han varit lite i farozonen, i riskzonen. Efter den här rättsprocessen så vet vi i alla fall att han inte har varit liksom dömd eller lagförd för någon annan liknande brottslighet. Utan han gick till skolan och skötte sig och sen inträffade det här.
Vet man varför det inträffade? Vad har framkommit hittills?
Nej, det vet vi inte. Utan det man närmast har att tillgå, det vi vet är det som har rapporterats i media. Så det pågår en förundersökning och polisen har varit väldigt förtegen med att säga vad de tror. Mm. Men om man utgår från media så har de väl ett teorin i alla fall att det har att göra med gängkriminalitet.
Och det här är ju ett fall som inte har med Södertälje att göra, men vi har ju liknande fall i Södertälje med unga personer som har skjutits ihjäl den sista tiden. Vad är det som händer där ute egentligen? Har du märkt som advokat att det har förändrats under de senaste åren på något sätt?
Nej, men det man kan märka i alla fall att den grövre allvarliga brottsligheten har letat sig lägre ner i åldrarna. Det kan man nog konstatera faktiskt.
Vad beror det på helt enkelt? Vad tror du själv?
Det är svårt att säga. Och när man tar del av medias nyhetsrapportering och vad folk tycker så verkar väldigt många ha väldigt enkla förklaringar. Det är socialtjänsten som inte tar ansvar, det är föräldrarna som inte tar ansvar, media skriver på ett visst sätt. Rättsväsendet har också fått sin känga, de dömer inte tillräckligt hårt eller de dömer inte alls. Så jag tycker det, det kanske inte, det ger en lite skev bild av vad man som tror att problemet kan bero på. För jag tror inte att det finns en enkel förklaring, utan jag tror att det här är ett kollektivt ansvar. Det finns inga enskilda punktinsatser som kan medföra att vi kan stävja det här, utan det här är helt enkelt ett kollektivt ansvar som man måste ta för att komma till bukt med den här problematiken. Ja.
Och ändå pratar ju alla om att det har skett liksom en förändring de senaste åren bara. Man skulle nästan kunna prata om ett paradigmskifte. Så någonting måste det bero på. Kan det finnas, alltså, om du ur advokatperspektiv, kan det finnas juridiska förklaringar till det? Det kan ju nämnas ibland, exempelvis att straffen har höjts ner mot 18 år. Mm. Så man tryckt ner det här i åldrarna. Tror du att det ligger något i det?
Det nämns som en förklaring. Å andra sidan så det här med att allvarlig brottslighet för folk som är under 18, det har ju funnits redan innan man slopade ungdomsrabatten. Så att jag tycker inte att det är den enda förklaringen.
Nu är du advokat och kanske står på andra sidan i det avseendet. Men då är ju ett argument att man också skulle vidta hårdare straff mot personer under 18 för att så att säga avskräcka från att på något sätt för att få bukt med att man använder sig av yngre för att utföra väldigt grova brott. Vad tänker du om det?
Det är lite som jag varit inne på, att jag vet inte om det räcker med punktinsatser för att komma till bukt med det här. Till exempel att man ska döma till hårdare straff, utan jag tror att det är gemensamma krafttag, inte bara genom som man ska åstadkomma genom hårdare straff, utan här måste det insatser på ett bredare plan där man över hela samhället tar större ansvar, inte bara en aktör, inte bara rättsväsendet som ska döma.
Har du något förslag?
Nej, jag har inget bra förslag, helt ärligt.
Är den här förändringen kvar för att stanna? Alltså det här ökade våldet bland ungdomar och liksom att det kryper ner i åldern?
Jag tycker att det där är faktiskt en väldigt bra fråga, och det är någonting som jag har reflekterat över. Och jag kan väl bara konstatera att de här grova brotten, de här allvarliga brotten, det är ingenting som är djupt inrotat i vårt svenska system. Och jag tror att har det inte varit djuprotat under flera generationer, så att vi bara har haft det under en kort eller begränsad tid, då tror jag det också är enklare att komma till bukt med den problematiken och kunna stävja det och kunna nå en utveckling. Det är det jag tror.
Men de här insatserna som nu, alltså om vi tar Södertälje som ett konkret exempel, så har ni ju pumpat in väldigt många polisresurser här för att försöka få bort människor från gatorna med olika typer av häckningar. Är det en hållbar liksom plan för att få bukt på det här?
Jag tror att det kanske är kortsiktigt, men jag tror inte i långa loppet att det är det som krävs för att man ska kunna komma till bukt med problematiken.
Efterfrågar du mer sociala insatser också?
Jag kan inte säga att det enbart är sociala insatser, men jag tror att det är gemensamma insatser över ett brett spektra över samhället. Det är det som är det viktiga. Och det kanske låter lite flummigt, men det jag framförallt vill säga är att man kan inte lägga det ansvaret enbart på polis eller bara på föräldrar. Eller...
Någonting har i alla fall gått lite fel, eftersom vi går åt... Vi toppar väl listan ändå med mord per capita, va? I Europa. Och går åt fel håll.
Jag tänker att vi ska gå tillbaka till det vi tog i början. Det här är ändå en krimpodd som försöker hålla temat Södertälje. Eller vi har alltid temat Södertälje. Och anledningen till att vi bjöd dig hit, Nima, är ju för att du var ju försvarsadvokaten. En av försvarsadvokaterna som tog din klients fall ända upp till Högsta domstolen och fick honom friad. Han hade filmats av polisens kameror där han och en annan skulle hämta en automatkarabin ur en vapengömma. Men polisen hade planterat en attrapp i en tidigare insats. Du såg väldigt tidigt att det här var någonting som skulle kunna tas upp i Högsta domstolen. Hur resonerade du då?
Jo, men det stämmer. Det här var ett fall som jag trodde det tidigt skulle kunna komma att nå upp hela vägen till Högsta domstolen, och så blev det ju. Min klient, han blev frikänd i tingsrätten, vilket var korrekt. Han blev fälld i hovrätten och det tyckte vi var fel, så båda vi försvarare som företrädde varsin klient i det här fallet då, överklagade till Högsta domstolen och där fick vi rätt.
Det här var våren 2021. Polisen hade span på en liga som man ansåg var en undergrupp till Södertälje-nätverket. Man misstänkte de här för grov narkotikabrottslighet. Och i samband med det här så hittar man också en vapengömma i ett förråd på Karlslundsgatan i Södertälje. Mm. Vad polisen gjorde var att man bytte ut de här två automatvapnen och en pistol mot ett icke-fungerande automatvapen eller en replika. Och man riggade upp en kamera med ljudupptagning för att se vilka som kom dit och vilka den här vapengömman tillhörde. I augusti samma år så dyker plötsligt ledaren ur den här undergruppen av Södertälje-nätverket upp i den här korridoren, låser upp, plockar ut ett vapen, känner på det i korridoren, sätter tillbaks vapnet, går tillbaks och kommer tillbaka med din klient då i sällskap. Det här är liksom bakgrunden. När man sen griper dem så använder man det här materialet för att åtala dem för... Var det, jag tror att den riktiga brottsrubriceringen var liksom försök till synnerligen grovt narkotikabrott.
Försök
till synnerligen vapenbrott.
Ja, precis. Vapenbrott. Ja.
Och precis som du sa, de frias för det i
tingsrätten.
Döms i hovrätten och sen överklagar du och en kollega till Högsta domstolen.
Ja.
Och där frias de igen.
Ja.
Varför var det här, tycker du, så självklart att de skulle frias?
Jo, jag ska väl börja med att säga att du var inne på det här att man pratar om vapnen. Det stämmer ju att jag företrätt en av de här personerna som var i det här förrådet i augusti 2021. Och han har ju till att börja med förnekat att han har känt till att, att det har funnits vapen där eller att syftet med besöket har varit där. Det vill jag klargöra. Men det som är intressant med det här rättsfallet då, som Högsta domstolen då har godtagit som skäl, och det är de skälen som vi bland annat då har lagt fram vid försvaret, det är ju att när man vet att de helt enkelt tog sig till det här förrådet, då var de här vapnen bytta mot attrapper, och då har det inte varit möjligt för de här personerna att kunna begå, rent objektivt då, kunna begå ett vapenbrott eller göra sig skyldig till ett vapenbrott.
Så enkelt uttryck kan man säga, genom att polisen bytte ut vapnen,
ja,
så kunde de inte dömas eftersom man inte kunde bevisa att de visste. Man kunde inte bevisa att de hade en brottsplan innan de här byttes ut.
Det som Högsta domstolen klarlägger, det är att man kan ju dömas för liknande omständigheter, men då måste man reda ut de här först. Och det man säger från Högsta domstolen, det är att när de här vapnena var riktiga, så att säga, i förrådet, om man då kände till att de var riktiga, att de fanns där, och sen några månader senare, efter att de har bytts ut, går dit, då är det ju ett försöksbrott, för då är det bara... det är ju,
Då kunde de ha dömts till försök. Om man då hade liksom kunnat visa att de visste om de här vapnen och att de skulle använda dem i ett brottsligt syfte.
Ja, hade man känt till det här redan sen tidigare när det fanns riktiga vapen i det här förrådet och sen att de byts ut och sen så kommer man dit, då menar man att då är fara för brottets fullbordande, den har varit utesluten enbart av en slump, så att säga. Det är tillfälligheter.
Du gjorde en bra liknelse i Länstidningen faktiskt, minns du den?
Ja, då, jag minns
kan
den.
Kan du dra den lite?
Jo, men det är lite som att... jag brukar säga som att man smäller till en skyltdocka. Då kan man inte bli dömd för misshandel, för det har inte slagit till någon person. Det har inte varit möjligt för dig egentligen att göra dig skyldig till misshandel. Och lite är det samma sak här, att det har inte varit möjligt för dem att begå det här brottet eftersom det inte har funnits några riktiga vapen eller pistoler.
Det har ju, som sagt, den här domen sände ju vissa chockvågor genom åklagar Sverige och bland polisutredare.
Mm.
Därför att nu krävs det ju att för att man ska kunna byta ut vapen, eller narkotika också för den delen, mot bara något pulver liksom, och sitta och spana och liksom rigga upp kamera på det. Då krävs det att man också kan visa att de som hämtar det här, de är fullt var fullt medvetna om de här prylarna innan man bytte ut det.
Mm.
Och dessutom att de har ett uppsåt att begå ett brott.
Mm.
Och det är ganska svårt.
Mm.
Och det gör ju att polisutredare och sånt här, tror jag, det kommer bli jättesvårt att göra den här.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Typen av, ska vi säga, spaningsoperationer i framtiden och så. Mm. Vad säger du om det?
Nej, men alternativet skulle vara att man dömer de här personerna för någonting som inte är brottsligt. Och jag kan inte vara tillfreds med ett sånt tankesätt överhuvudtaget. Du befattar i princip med en leksakspistol eller en vapenattrapp och så ska du dömas för ett brott. Jag tycker att det alternativet som åklagare och polis vill i alla fall att man ska vill kunna ha det innebär ju att man i princip lagför personer för gärningar som inte är straffbara, och jag kan inte alls.
Samtidigt ska vi komma ihåg att hovrätten ansåg att det här räckte.
Mm.
Och det är ju också kvalificerade jurister och ja. Som sitter där liksom, och de tyckte att ja, men det här räcker.
Ja.
Så det är inte svart och vitt.
Nej, det är inte det, och jag förstår det, att det här är någonting som det här skapar ju en debatt, men jag tycker det är ändå väldigt viktigt att klargöra vissa saker, att vi kan inte bara bestraffa liksom, att om någon har haft en ond tanke, utan det ska också vara möjlighet att kunna genomföra den. Och har man inte haft möjlighet att kunna genomföra den, då ska man heller inte lagföras. Om det inte är slumpen som avgör. Jag skulle kunna ge ett exempel där det hade kunnat leda till en fällande dom. Och tänk dig att man har placerat den här kameran och att man spelar in ljud, och så kommer två personer till det här förrådet. Men så går man in i fel förråd. Och så förrådet bredvid, det är där man har de riktiga vapnen. Då är det bara slumpen som avgör. Då har man ju inte kunnat fullborda sitt uppsåt, är du med? Men då är det bara slumpen som avgör, för att du går in i fel förråd. Men det är inte riktigt där vi är just nu, utan nu handlar det om att det finns ingen vapen överhuvudtaget. Ingen riktiga vapen. Och då kan man inte bli dömd för det. Och det är det som Högsta domstolen också har konstaterat. Och det har inte funnits tillräckligt klargörande praxis på området tidigare. Det har ju funnits vissa underrättsdomar eller domar från tingsrätten och hovrätten. Och då har helt enkelt Högsta domstolen, de har valt att sätta ner foten och visa vägarna.
Kan det här göra att polisen kanske i framtiden inte väljer att byta ut vapen vid sådana här tillfällen? Att man låter riktiga vapen ligga kvar och att de här då kan hamna i kriminellas händer som har uppsåt att göra väldigt brutala grejer som inte har pratat om tidigare?
Nej, det tror jag inte. Jag tror åklagaren också uttalar sig att det ser inte de som ett möjligt alternativ att lämna riktiga vapen. Utan det som det innebär är att man från polisens sida och åklagarens sida måste utreda det här ännu mer och kunna knyta de här personerna till de här vapnen, alltså på det sättet att de måste ha känt till att om det är vapen, det har funnits där redan innan det har bytts ut, och knark innan det byts ut mot mjöl eller druvsocker eller vad det nu kan vara. Så att det
blir svårare för åklagare och brottsutredare i det här fallet, kan man säga.
Så det blir svårare med vad? Att lagföra brott, lagföra för brott? Ja, men å andra sidan så tycker jag inte att man ska döma folk för alltså, gärningar som inte är brott, om man säger så.
Åklagaren i det här fallet, hon befarade ju att, och tolkade den här domen som att nu kommer försvararna i såna här mål i framtiden, alla som blir åtalade för att ha hämtat någonting, kommer alltid hävda att de har springpojkar. Eftersom springpojkar som får uppdraget av ledarna att hämta saker hit och dit, de har ju ingen brottsplan innan. De vet ju knappt vad de ska hämta.
Ja.
Och då kommer alla hävda det nu på såna här mål.
Ja.
Och det är ju liksom, det blir ju en effekt av det, så att säga.
Så kan det vara, men vi kan också säga, lite som jag varit inne på både en och två, tre gånger nu, att alternativet skulle vara att man lagför personer, att man dömer dem trots att de inte egentligen har gjort sig skyldiga till en brottslig gärning rent objektivt, som vi brukar säga, att det inte har varit möjligt för dem att kunna genomföra den här gärningen, och då bestraffar man dem istället, de här personerna, för liksom en ond tanke. Och jag tycker inte att det är rätt väg att gå, att man ska börja lagföra personer för att De har velat genomföra någonting men inte haft möjlighet att genomföra det.
Vad hade hänt om vapnen hade varit skarpa som hämtades av de här två personerna?
Min huvudman, han sa att han inte kände till att det var det som var syftet med det här besöket. Och hade domstolarna helt enkelt valt att inte tro på honom och det hade varit riktiga vapen, då hade han ju blivit... dömd. Däremot kan jag faktiskt säga att jag tror att det här kommer vara vägledande framöver för många liknande fall. Där man måste kunna bevisa att innan de här vapnen eller narkotikan och så vidare, innan man måste bevisa att man haft kännedom om de här sakerna redan.
Från försvarsperspektivet, försvararperspektivet är det här såklart jättebra. Från åklagarperspektivet är det ju inte. Men hur känns det som, vad ska jag säga, hur känns det som advokat och försvarare att ha drivit ett sånt här mål liksom ända upp till HD som kommer vara väldigt påverkande förmodligen för många fall i hela landet framåt?
Jo, men det känns bra. Det har varit ett hårt arbete och det är ett fall som vi båda advokater skulle jag säga så kämpade med från början och jag tycker vi båda har gjort en bra insats. Så därför känns det skönt att kunna nå upp hela vägen till Högsta domstolen. Ibland är det ju så att man har kanske vissa kollegor som överklagar och sen tycker Högsta domstolen att den rättsfrågan är inte alls intressant utan det är det här. Då har man överklagat och kanske fått upp det lite på tur. Så kan det ju också vara. Men här känns det ändå som att det var precis den rättsfråga som vi vill ha besvarat som de valde att ta upp. Och de har också dömt helt i enlighet med vad vi tyckte var rimligt, alltså helt enligt med den försvarslinjen som vi har haft.
Om vi leker med tanken att hovrättens dom hade stått sig i det här fallet, de hade dömts. Kan du måla upp några scenarier som du ur ett försvararperspektiv skulle tycka var liksom katastrofalt?
Det är ju att man döms helt enkelt för en gärning som egentligen inte är brottslig.
Ja, fast då menar man ju det enkelt uttryckt att hade de kommit dit de var ute efter de skarpa vapnen. Sen att de var utbytta, det berodde bara på att man kan inte riskera att de skarpa vapnen kommer på drift.
Mm.
Men om man hade resonerat så, att det hade räckt, på vilket sätt hade det här kunnat, ur ett rättsperspektiv, tycker du, barkat ur då?
Alltså det finns ett långt och kort svar på det. Och det korta svaret det är att jag menar att det sätter rättssäkerheten ur spel på sikt. Mm. Men jag tror att det viktigaste är när man talar om brott så måste man brukar tala om objektiv täckning och subjektiv täckning. Dels liksom, vad är det vi har framför oss? Vad har faktiskt hänt? Och sen så ska man vilja ha uppsåt till det. Så man ska vilja genomföra den här gärningen. Och viljan, man kan inte göra avkall på det ena eller andra utan båda i regel måste ju vara uppfyllda. Och att vilja göra någonting är en sak. Att inte kunna genomföra den innebär att då har man rent liksom objektivt inte kunnat genomföra den här gärningen. Och ska man bli lagförd för att man har en vilja men inte förmåga att genomföra det, då det blir liksom orimliga konsekvenser av det. Jag förstår, jag har respekt för att många tycker ganska mycket om den här domen. Men samtidigt så tycker jag ändå att det är viktigt med rättssäkerhet och att vi när från rättsväsendets sida när man lagför någon att man gör det för någonting som faktiskt är brottsligt och inte bara att man tycker att det här sticker i ögonen för att det är alltså påstående om gängkriminalitet och vapen och sådär. Jag är inte den som tycker att det är okej liksom, med brott på något sätt. Det är inte det jag försvarar. Men jag måste ändå få stå upp och försvara en person som egentligen inte har begått ett brott, rent objektivt.
Den här personen som du försvarade, en 31-åring, han var ju enligt polisen då en del av den här så kallade ligan eller undernätverket. Och de dömdes ju ändå i det här målet för narkotikabrottslighet på olika nivåer. Vissa för grovt och andra för normalgraden och sådär. Om jag minns rätt så din klient dömdes för normalgraden av narkotikabrott. Men just på grund av att han fick den här domen också med vapnen så fick han ju ta svart längre straff. Så hur länge fick han sitta egentligen och hur länge skulle han sitta om han bara hade dömts för narkotikabrotten?
3 månader bara för narkotikabrotten och sen satt han i princip 8 månader.
Sen satt han frihetsberövande. 5 månader för länge kan man säga.
Så kan man säga.
Innebär det då att det blir ett skadestånds anspråk eller kanske redan gjort. Vad
Alltså, har man suttit frihetsberövad så har man ju utan anledning, utan skäl till det, då har man ju också rätt att söka ekonomisk ersättning för det. Mm. Så att det, så är det. Nej, men jag kan väl också säga att jag förstår, jag tycker det är bra att de här målen skapar debatt. Mm. Det är väldigt många som har väldigt starka åsikter och det är väl också bra. I viss mån har jag väl tagit del av den stormen. Men jag tycker också att det får debatten ibland ta ju... Det blir lite snedvriden för folk tänker bara så här, nu är vapenattrapper, det här är fel och varför blir de frikända? Jag tycker det är okej att liksom tycka till om det, men återigen så det jag vill slå ett slag för, det är rättssäkerheten och att man faktiskt döms för en gärning som är straffbar och inte bara för en tanke man har haft eller liksom en brottsplan, utan den ska också vara möjlig att genomföra. Och jag brukar också säga att det kanske inte går att jämföra på samma sätt, förlåt. Men vi har ju fall där det blivit helt fel. Vi har ju fall där personer som har dömts till långa fängelsestraff fast de har varit oskyldiga, kanske fått resning. I vissa fall har de dömts till livstidsfängelsestraff. Och jag tycker att i de målen saknar man ju liksom folk som är lika irriterade som i det här fallet. Att, över att det är personer som har suttit frihetsberövade under en lång tid och blivit oskyldigt dömda. Så att jag tycker man ska vara lite nyanserad. Och det är väl det som jag saknar kanske lite i den här debatten. Att jag tycker den kan vara lite snedvriden och lite onyanserad. Även om jag förstår och har respekt för att folk har åsikter.
Hur är det egentligen att vara advokat? Privat, tänker jag, får man ofta gå in som och försvara då sin roll som advokat i privata sammanhang när man umgås med folk och så här? Blir man ifrågasatt?
Jo, men det tycker jag att man blir. Och det kan jag någonstans förstå. Men det är en rätt vanlig fråga. Hur är du vad advokat? Hur kan du ställa upp för någon som är misstänkt för allvarlig brottslighet och så vidare? Och så tar man alltid de extrema exemplen. Som, men du har ju försvarat någon för mord eller vad det nu kan vara och så vidare. Och då tycker jag att man ofta får försvara sig själv faktiskt. Men jag har inget problem med det egentligen. Utan det här, jag brukar säga att vara advokat, speciellt om du sysslar med brottmål. Det är ju liksom inget jobb, utan det blir en livsstil. Och du är ofta advokat, eller du är advokat hela tiden. Det går liksom inte att stänga av. Men det är det som också gör det kul. Och jag brinner för det här, jag tycker det är jättespännande. Jag tycker det är väldigt liksom, spännande liv som jag lever, om man får säga så. Det är roliga arbetsuppgifter. Och jag har egentligen inga problem med det. Utan, men ofta, som du har varit inne på, då dyker upp den här frågan. Hur kan du försvara? Och jag brukar säga så här. Jag tycker att det är min skyldighet att ställa upp om det är någon som behöver en försvarare. Det är alltså jag ser det verkligen som min skyldighet att kunna ställa upp för någon som är misstänkt för brott. Och vi försvarar ju inte brottet, utan vi försvarar den personen som är misstänkt. Så att jag har liksom inga problem med det.
Systemet kräver det.
Ja, absolut. Man måste bidra till att främja det goda rättsväsendet, som det så fint heter. Och det här är liksom min roll. Det finns många olika roller. Polis, åklagare, finns domare och så försvarsadvokat. Och det är det som passar mig mest. Och jag tycker att det är en väldigt, väldigt viktig roll i samhället.
Och om vi går bort lite grann från just den här domen nu då, och konstatera, vad tycker du om de åtgärder som regeringen vill vidta för att, ska vi säga, öka på polisens verktygslåda när det gäller att komma åt brottslighet, exempelvis kronvittnen och anonyma vittnen och den här typen av åtgärder, andra åtgärder också som har vidtagits. Vad säger du om
det? Jag är skeptisk till det. Och det har att göra med att det finns en viss problematik när det är så att man kan få en strafflindring genom att berätta om annans brottslighet. Och det öppnar upp möjligheten för att kanske överdriva eller säga saker som inte är sant. Och det finns ju faktiskt någonting att vinna på det. Och det tycker jag, det blir problematiskt. Och det här med anonyma vittnen är ju, det blir också problematiskt med det. Just när man kanske inte vet vem det är som vittnar och vilket avseende de har gjort sina iakttagelser och så vidare. Vi kan konstatera så här, vi har inte hyllmeter med praxis kring det här med kronvittnen. Nej. Men jag tycker det är väldigt viktigt att om man överhuvudtaget ska använda sig av det här systemet, att man verkligen har på liksom, kött på benen så att det inte blir problem med rättssäkerheten. Det är väl det som jag kan bidra med i den debatten.
Sist här hörde du advokaten Ninmar Pooley. Och det var allt egentligen för veckans avsnitt. Jag som har producerat det heter Ricardo Burrows och jag satt som vanligt tillsammans med LTs krimexpert Torbjörn Granström. Jag tackar för att du har lyssnat.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.